Vi avslutade förra sabbaten vår påskvecka som vi hade här i Malmö. Det var en fantastisk avslutning som ni har hört. Med dop, människor som fattar beslut för att följa Gud. Veckan präglades av en genuin anda av omvändelse. Människor som förstår saker och ting som är, de håller fast i sitt liv som de nu måste lämna över till Gud och följa det som han vill. Det är det vi ska prata om idag. Vi ska lyssna till ett budskap som jag tror Gud har gett oss. Ett budskap om den inställning som vi bör ha som kristna till Gud och hans ord. Den inställning som vi bör ha att låta Guds ord förvandla oss. Låta Guds ord vara verksamt i våra liv. Innan det att vi börjar så ska vi stilla oss i bön och be att Gud ska leda oss. Låt oss be. Vår himmelske far, vi prisar och vi tackar dig för att vi får vara en del av ditt verk här på jorden. Att vi får vara en del av att se människor fatta beslut för dig i en värld där majoriteten vänder sig bort ifrån dig. Herre, vi ber att du ska beskydda var och en av oss som lyssnar till ditt budskap idag. Så att vi inte ska komma hit med inställningen att bara få saker ifrån dig. Att bara du ska ge saker till oss utan att vi måste uppoffra någonting. Att vi ska komma med inställningen att låta dig förvandla oss till det du visar för oss. Herre, vi ber beskydda var och en av oss ifrån Satans inflytande. Förbered mig på ett särskilt sätt. Jag mer än någon annan behöver höra det budskap som vi ska lyssna till idag. Låt de ord som jag säger inte vara mina ord. Och låt oss alla inte koncentrera oss på de fel och de brister som jag har. Utan på det som kommer ifrån ditt ord. Vi ber om det här och är övertygade om att du lyssnar till vår bön och att du kommer att svara den. För vi ber genom vår frälsare, vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Skulle vi inbjuda er till att öppna till vår första text i första Petrusbrevet kapitel 1. Om ni tar upp era biblar och öppnar till första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 23. Första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 23. Vi ska inleda vårt budskap med att kolla på tre texter som tydligt visar ifrån Bibeln att vi som människor blir förvandlade, omskapade eller formade på nytt födda utav det som Gud gör för oss. I det att vi hör evangelium och studerar Guds ord. Första Petrusbrev kapitel 1 och vers 23. Det står så här. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd. Utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Bibeln beskriver någonting som den kallar för en födelse på nytt, en på nytt födelse. Det vill säga någonting som inte är den första födelsen, utan någonting som är något nytt, en ny födelse, en ny skapelse. Bibeln talar här i den text som vi läste om att det här ges genom Guds ord i samverkan med Guds helige ande. Guds ord har en kraft att förvandla människor. Guds ord har en kraft att förvandla syndare till Jesu efterföljare. Låt oss gå till vår öppningstext som Jonathan läste i andra Korinthierbrevet kapitel 5. Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Och vi ska läsa vers 17. Andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 17. Vi läser så här. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Om vi är en ny skapelse så innebär det att vi har gått igenom en förvandling, eller hur? En förändring. Stämmer det? Hur många tycker att det stämmer? Okej. Okay. Det är någonting som är tydligt ifrån de texterna vi läste, eller hur? En på nytt födelse, någonting nytt. Vi läste i andra Korinthierbrev kapitel 5 vers 17 en ny skapelse. Som Kristi efterföljare, en sant omvänd kristen har erfarenheten utav att förändras, förvandlas. Låt oss läsa vår sista text i inledningen i Romarbrevet kapitel 12. Romarbrevet kapitel 12 och de två första verserna. Romarbrevet kapitel 12 och de två första verserna, det står så här. Romarbrevet 12 och vers 1. Så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Hur många ser tydligt ifrån Bibeln att Gud vill att vi ska förvandlas, förändras? Hur många ser tydligt ifrån Guds ord att Gud vill att vi ska förändras och förvandlas? Hur många ser det? Okej. Jag tycker också det är tydligt. Vi blir på nytt födda utav det ord som Gud låter lysa över oss. När vi tar det till oss med inställningen Gud, oavsett vad det är som du visar mig ifrån ditt ord. När vi kommer med inställningen till Gud att Gud, oavsett vad det är i ditt ord som du vill visa mig, så ska jag ta det till mig och låta det vara verksamt i mig och låta det förvandla mig. Vi har hört det förut och vi tycker inte det är något konstigt. En ny skapelse, på nytt födelse. Men hur många utav oss lever verkligen efter den tron? Hur många av oss kommer med inställningen till Guds ord i att oavsett vad det är så ska jag ta till mig det, ta till mig Guds ord och låta det vara verksamt i mig och låta det förvandla mig? Det kan finnas några av oss som kommer med en annan inställning. En inställning som är den här. Okej, Gud, jag vill att du ska förvandla mig. Men jag vill inte göra det som krävs för att du ska kunna förvandla mig. Jag vill inte samarbeta med Gud i den process som han har börjat i mig utav att bli förvandlad. I Markus kapitel 10 så läser vi om en rik ung man som kommer till Jesus. Han säger, vad ska jag göra för att få evigt liv? Han vill ha evigt liv. I stort sett så kommer han till Jesus och säger, Jesus, ge mig evigt liv. Men han vill inte göra det som krävs. De uppoffringar som det krävs för att han ska förvandlas. Vi säger, jag vill vara kristen och jag vill följa Jesus. Men jag öppnar min bibel och jag börjar förstå att Gud vill att jag ska betala tionde. Jag säger, nej, det kan jag inte göra. Jag vill inte att Gud ska förvandla mig till att bli en mer givmild människa. Jag väljer att avstå ifrån den sanningen. Jag tar inte till mig Guds ord. Men samtidigt så vill jag bli kallad en Guds son. En Jesu efterföljare. Jag får höra om sabbaten och jag tänker, wow, fantastiskt. Sjunde dagen är sabbaten. Gud vill att jag ska hålla sabbaten. Men jag tänker, men det spelar väl ingen roll. Det är bara extrema människor. Fundamentala människor. Fundamental tro som säger, håll sabbaten. Så strikta ska vi väl än inte vara. Jag kommer inte med inställningen till Gud. Gud, förvandla mig. Utan Gud, ge mig bara allt som du har lovat mig. Ge mig evigt liv. Men jag vill inte låta dig förvandla min karaktär, värd i himmelriket. När jag gick i gymnasiet, första klass, vad säger man, första året på gymnasiet, så kom det några representanter till vår klass från flygvapnet. De kom dit och de var där för att de skulle leta rätt på ungdomar som var villiga att bli en del av svenska försvaret, en del av flygvapnet. I hopp om att de här så småningom skulle utbilda sig till piloter eller försvars, sådana väktare som försvarar baserna på flygvapnet och så vidare. Alla i min skola, alla i min klass kände till att de här var här och de var intresserade av det. Alla tyckte att wow, vilken möjlighet. Det här vill vi vara med av. Jag kände också, wow, det är en häftig grej. Militär. Det här vill jag vara. Det här vill jag vara en del utav. Så givetvis, jag skickar in min ansökan dit. Och till min glädje några veckor senare så får jag en brev. Och där står det: Dan, du har blivit antagen till flygvapen ungdom. Och jag blir glad. Jag tänker direkt, vilken respekt jag kommer få bland mina vänner. Vilken status jag kommer få. Vilket intressant liv jag kommer ha. Jag ville ha det. Och jag åkte dit på de här kurserna. Och det var ibland veckor på loven. Och det var ibland vissa helger som vi åkte dit. Och i början så gjorde vi massa intressanta saker. Vi flög Hercules-planet som ni känner till. Där man lastar in stora stridsvagnar. Ett stort lastflygplan. Vi flög Hercules och vi flög helikoptrar. Och vi fick vara en del av massa intressanta saker och aktiviteter. Och jag tänkte, wow, det här är kul. Det här vill jag vara en del av. Men så småningom, några veckor senare i den här utbildningen, så började vi sitta stilla mest. Vi satt stilla och vi satt i skolbänkar och vi fick lära oss allt om massa olika flygplansmodeller och hur man skulle bete sig på flygbaser. Massa teori och tjafs som jag tänkte, vad är det här för någonting? Vad de hade börjat göra var att undervisa oss så att vi skulle kunna vara det som vi ville vara. Hänger ni med? Men jag kom dit med inställningen, ge mig det här, ge mig titeln, vara en flygvapenungdom eller en pilot eller en militär. Ge mig den titeln, ge mig respekten, allt vad det innebär. Men jag kom inte dit med inställningen, jag ska göra det som krävs för att jag ska kunna bli det jag vill vara. Hänger ni med på skillnaden? Jag kom dit med inställningen, ge mig allt det här. Men inte med inställningen, gör mig, förvandla mig. Jag undrar hur många av oss som har den inställningen till Gud. Gud, ge mig titeln kristen. Ge mig evigt liv. Ge mig ett andligt liv. Men jag är inte beredd att följa alla de sanningar som Gud visar mig från hans ord. Jag är inte beredd att låta det här levande och verksamma ordet bli en del utav mitt liv. Låt oss se på en person som hade inställningen ge mig i Apostlagärningarna kapitel 8. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 14. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Sen kommer Apostlagärningarna i Nya testamentet. Apostlagärningarna kapitel 8. Och vi ska börja att läsa i vers 14. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 14. Det står så här. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Kom ihåg det. De hade tagit emot Guds ord. De hade tagit Guds ord till sig. Okej? Okay? Låt oss läsa vidare. De hade tagit emot Guds ord. Då sände de dit Petrus och Johannes. Och vers 15. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Vers 17. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Okej. Här är en grupp människor i Samarien som har tagit emot Guds ord, eller hur? Apostlarna fortsätter arbetet där nere. De går dit och de ber för dem. Jag är övertygad om att de undervisar dem vidare. Och de här personerna som har kommit med inställningen att ta emot Guds ord, att låta Guds ord förvandla dem, får en andlig erfarenhet också som en konsekvens utav att de lyssnat och kommit och tagit emot Guds ord. Hänger vi med? En konsekvens utav att ta emot Guds ord blir det här andliga livet. Låt oss nu se på en person som kommer dit och ser de här människorna i Samarien. De här människorna som lever ett andligt liv på grund av att de tagit emot Guds ord. Låt oss se på den mannen som kommer dit och vilken inställning han har till Guds gåva. Låt oss läsa det i vers 18. Mannen heter Simon. Vers 18. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa: ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Här kommer en person, Simon, han ser de här människorna som lever ett andligt liv. Han ser människor som har andliga gåvor och som kan göra saker som är helt extraordinära, och han säger, det där vill jag ha. Det där vill jag ha, ett andligt liv. En tjänst för Gud. Men han kommer dit med inställningen, ge mig det här. Ge mig det. Simon har ett problem, och det är det att han har inte också inställningen, gör mig, förvandla mig. Låt oss läsa det. Det står i verserna efter det här. Låt oss läsa det i vers 20. Petrus sa till honom, till fördärvet med dig och dina pengar. Eftersom du menar att Guds gåva går att köpas för pengar. I vers 21 så läser vi, du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Här kommer en person som enligt det exemplet som vi börjat prata om, enligt det exemplet som jag nämnde om när jag var på flygvapen ungdom, som hade inställningen, ge mig istället för gör mig, förvandla mig. Simon kommer dit och säger, ge mig allt det här vill jag ha. Ett andligt liv och andliga krafter. Men han kommer inte med inställningen, förvandla mig. Ta till sig Guds ord, låta det vara verksamt i mig. Vi läser det, att han hade problem med sitt hjärta. Hans hjärta var inte omvänt till Gud. Exakt samma exempel så ser vi exakt samma inställning så ser vi i Lukas kapitel 15. Ett annat exempel från vår bibel på en människa som har inställningen, ge mig. Lukas kapitel 15. Lukas kapitel 15. Vi ska inte läsa hela den här liknelsen. Liknelsen är om den förlorade sonen. Många av oss känner igen den. Liknelsen handlar om en man som hade två söner. Och en av de sönerna springer iväg och har kul utav sitt arv. Så småningom kommer han tillbaka. Men vår poäng är inte liknelsen i sig själv, utan bara vi ska kolla på två verser som visar den inställning som vi pratar om. Den kontrast av inställning mellan inställningen ge mig och gör mig eller förvandla mig. Låt oss läsa i början på den liknelsen i Lukas kapitel 15 och vers 11. Lukas kapitel 15 och vers 11. Vidare sa han, det är Jesus som säger, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far, ge mig min del av egendomen. I liknelsen så representerar sonen vi människor, och fadern här representerar vår himmelske far i himmelen. Här kommer sonen, här kommer vi, här kommer människan med inställningen till Gud. Ge mig det som är mitt, ge mig arvet, ge mig himmelriket, ge mig evigt liv. Inställningen är inte osjälviska syften, utan inställningen är den av själviska syften. Ge mig det här. Jag vill ha det som är rätt, det jag har rätt till. Jag vill ha evigt liv. Jag vill ha en plats i himmelriket. Vi vet att den här personen inte är omvänd. För om vi läser liknelsen vidare så läser vi om senare hur han omvänder sig och får en helt annan inställning. Men innan han gör det så förstår han någonting viktigt i det. Att vi väljer den inställning vi ska ha till Gud. Nämligen att vi har ett behov utav en frälsare. Ett behov utav någon som har kraft att förvandla oss. Någon som har kraft att förändra den syndiga människa som Dan är till något bättre. En bild utav Jesus Kristus. Gud vill forma oss efter vårt exempel. Jesus Kristus. Innan vi kan komma med inställningen Gud förvandla oss, så måste vi också förstå att vi behöver förvandlas, att vi behöver förändras. Vi behöver känna ett behov utav en frälsare. Därför är det att vi ibland när vi öppnar vår bibel, ibland när vi lyssnar på en predikan, ibland när vi sitter på ett bibelstudie, ibland när vi läser annan inspirerad skrift ifrån Gud, så känner vi att det hugger till i våra hjärtan. Jag går inte den väg som Gud vill att jag ska gå i det här avseendet. Jag har saker i min karaktär, i mitt beteende som jag måste förändra. Om jag då sitter där med inställningen, Gud ge mig allt det här, ge mig bara det som du har lovat att ge mig, utan att ha inställningen, vad jag än finner i Guds ord, vad Gud än säger till mig, så ska jag ta det till mig och låta det förvandla mig. Om jag inte har den inställningen så kommer jag att förskjuta de här sakerna och kasta bort det. Bry Gud om sig hur jag klär mig. Gud bryr sig väl inte om vad jag stoppar i min kropp, hur jag beter mig, hur jag behandlar min hälsa. Det är bara extrema människor som bryr sig om sånt. Medan Guds ord är mycket tydligt på hur vi ska bete oss i alla aspekter av det kristna livet. Kanske befinner jag mig i en relation som jag vet går i konflikt med Guds ord. Men jag känner, det är väl inte så viktigt, jag skadar ingen. Problemet är att du skadar en relation med Gud. Vi måste känna ett behov utav Gud. Därför hör vi ibland såna starka budskap som känns som wow, hur kan de stå och säga det här? Det här är inte kristuscentrerat. Vi vill höra evangeliet. Men för att fullkomligt uppskatta evangeliet och de goda nyheterna så måste vi förstå de dåliga nyheterna. Det är ungefär som att säga att hälften utav oss här inne, den här hälften hade en fruktansvärd sjukdom som gör att ni kommer dö inom en snar framtid. Den här gruppen har exakt samma sjukdom. Skillnaden är att ni vet om att ni har den sjukdomen, hänger vi med? Ni vet inte om att ni har den sjukdomen, eller hur? Och om jag då kommer hit, jag och Jonathan har suttit hemma i vårt laboratorium och vi har kommit på ett fantastiskt botemedel för den här sjukdomen. Och vi tänker, otroligt! Det här måste vi gå ut och dela med oss av. De här goda nyheterna, det här evangeliet måste vi gå ut och dela med oss av. Och jag kommer hit och säger, hör ni, vi har botemedlet för den här sjukdomen. Ni på den här sidan kommer hoppa upp och jubla, eller hur? Woho! Fantastiskt, för ni förstår det tillstånd ni befinner er i. Ni förstår problemet, eller hur? Men ni på den här sidan kommer säga, det där behöver jag inte. Jag behöver inte lyssna till det där. Vad är det där för evangelium? Vad är det för goda nyheter? Jag har inget behov av det. Men om jag istället kommer hit och säger, hör ni? Ni har ett problem. Det här är problemet. Jag börjar förklara den sjukdom som vi har. Om ni först förstår de dåliga nyheterna, vårt tillstånd, så kommer vi fullt uppskatta också de goda nyheterna, evangeliet om frälsningen genom Jesus Kristus. Låt oss läsa en kristuscentrerad predikan i vår bibel. I Matteus kapitel 23. Matteus kapitel 23, låt oss läsa en predikan centrerad kring evangeliet. Matteus kapitel 23. Goda nyheter, det börjar i vers 13. Vers 13. Fantastisk predikan, låt oss lyssna. Vers 13, Matteus kapitel 23 och vers 13. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor, själva kommer ni inte in. Och de som försöker komma in dit hindrar ni för att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra något till en proselyt. Och när han blivit det så gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än vad ni själva är. Predikan fortsätter i vers 16. Ve er, ni blinda ledare, vers 23. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta och dill och kummin, men ni försummar det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Predikan fortsätter, bibelcentrerad, Jesuscentrerad predikan. Ve er, skriftlärare och fariseer, ni hycklare. Vers 27, ve er, skriftlärare och fariseer, ni hycklare. Och så vidare och så vidare, vi känner till den här. Och vi säger, hur kan de säga så här? Vad är det här för predikan? Vi vill ha en Jesuscentrerad predikan. Grejen är att det är Jesus själv som talar. Jesus själv. Hur kan han tala så här? Hur kan han tala så här? Vad gör han för någonting? Vad Jesus gör är att han förklarar tillståndet för människorna. Det tillstånd som vi befinner oss i för att vi fullt ska uppskatta de fantastiska nyheterna om att han kan erbjuda oss en lösning, ett botemedel ifrån det miserabla tillstånd vi befinner oss i. Vi säger, vad är det här? Det här vill jag inte lyssna på. Vi vill höra evangeliet. Vi vill höra en Jesus-centrerat budskap. Det som vi just läste är en absolut högsta grad, i absolut högsta grad en Jesus-centrerad predikan. Låt oss läsa på ett annat ställe om när Jesus själv predikar i Johannes kapitel 6. Johannes kapitel 6. Johannes kapitel 6, så vi kan börja läsa i vers 26. Johannes kapitel 6 och vers 26. Vad som har hänt är det här, att Jesus har kommit till ett ställe och där är han beredd för att predika. Han kommer dit för att förkunna och undervisa. Och det är massa folk som följer efter honom. Men vissa kommer med inställningen, ge mig, vi vill ha någonting ifrån dig. Vi vill inte komma dit och lyssna till ditt ord och ta det till oss och låta det förvandla oss. Vi kommer hit för att vi vill ha något annat ifrån dig. Jesus ser det här. I vers 26 så läser vi. Jesus svarade dem, det här är alltså personerna som kommer dit med fel inställning. Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av brödet och blev mätta. Här kommer människor med intresset i det fysiska, i maten, i det materiella som Gud kan ge oss. Som Gud har lovat att ge oss. Jesus börjar sin predikan och i vers 60 så läser vi det här efter sin predikan. I vers 60 så läser vi det här. Förresten, predikan har handlat om massa symboler och bilder om Gud från gamla testamentet. Och Jesus håller på att förklara de här. Och vi tänker, vad är det här för symboler och bilder? Vad är det här för gamla saker från gamla testamentet? Vad är det här för profetior, symboler och hokus pokus? Och lyssna hur de här reagerar, de här människorna. Vers 60. Många av hans lärjungar som hörde detta sa, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det här? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta. Och han sa till dem, tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Här ser vi människor som kommer med inställningen, ge mig någonting. Jag vill ha allting runt omkring, alla konsekvenser utav att vara verkligen omvänd. Men jag vill inte bli omvänd. Jag vill inte låta Guds sanningar förvandla mig. De säger, vilket hårt tal, vad är det här? Vi läser om en grupp som har den andra inställningen, som verkligen förstår att det som Jesus har sagt är levande och verksamt. Det är ett levande ord. Det är ett ord som kan ge evigt liv. Och de kommer med inställningen att ta det till sig. Låt oss läsa det i vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Vers 27. Jesus sa därför till de 12. Inte vill väl ni också gå bort? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Här kommer människor med den inställningen som vi bör ha idag. Nämligen att ta till oss Guds eviga ord. Ta till oss det ord som Gud låter lysa över den här världen. Tillbaka till vår historia om den förlorade sonen. Vad vi just läste, två exempel på hur Jesus själv predikar. Jesus själv förkunnar och han berättar om det tillstånd som mänskligheten befinner sig i för att de fullt ska acceptera och förstå frälsningen och de goda nyheterna som man kan komma med. Så att vi verkligen förstår det behov som jag som syndare har utav Jesus frälsning. Vi måste känna det här behovet för att vi ska kunna komma med inställningen i allt det som Gud visar oss från sitt ord. Inställningen Gud, vad den är. Så låt det förvandla mig. Låt oss gå tillbaka till vår historia om den förlorade sonen. I Lukas kapitel 15. Lukas evangelium kapitel 15. Vi ska läsa en text i slutet på den berättelsen. Lukas kapitel 15 och vers 19. Lukas kapitel 15 och vers 19. Det här är efter det att den här personen som först hade inställningen Gud, ge mig det som jag tillhör mig, ge mig mitt arv. Efter det att den här personen har förstått vad det innebär att vara kristen och fullkomligt överlämnat sitt liv åt Jesus, så ändras hans inställning totalt till sin far. Och han kommer med den här inställningen i vers 19. Han säger: jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Eller låt mig få bli som en av dina tjänare. Här är den inställning som Gud vill att vi ska ha till honom. Först hade den här personen inställningen: Gud, min himmelske far, ge mig allt det här. Efter hans omvändelse, efter att han förstått sitt behov av en frälsare, så har han inställningen till Gud: Gud, förvandla mig. Oavsett vad det innebär, så gör det som du vill göra i mitt liv. Jag kommer med inställningen till dig, Gud, att oavsett vad du visar mig, oavsett vilka sanningar du låter lysa över mig, så ska jag ta ditt ord till mig och göra det levande och verksamt i mitt liv. Två kontraster i den inställningen till vår Gud. En inställning: ge mig. En annan inställning: Gud, gör mig. Förvandla mig. Låt oss läsa om en annan grupp människor som hade den rätta inställningen. Låt oss läsa i Thessalonikerbrevet det första. Första Thessalonikerbrevet är till höger ifrån Lukas där vi var. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Vi kanske tycker att det krävs för mycket uppoffringar att vara en Jesu efterföljare. Men det är ingenting värt. Det är ingenting att jämföra med det som Jesus har lovat oss i himlen. Ingenting. Och det är vår glädje att följa Guds vilja här på jorden om vi är sant omvända. Om vi är sant omvända. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Låt oss lyssna på en erfarenhet som Paulus hade med en grupp människor som verkligen tog till sig Guds ord och lät det förvandla dem, lät det bli verksamt i deras liv. Paulus skriver så här till församlingen i Thessalonike. Han säger: därför tackar vi alltid Gud. Vers 13 är det i kapitel 2 i första Thessalonikerbrevet. Vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Och lyssna nu. Ett ord som är verksamt i er som tror. Här har Paulus förkunnat Guds ord till en grupp människor som haft inställningen: Gud, om du visar någonting för mig från ditt ord, så ska jag ta det till mig. Och vi läser här att den här gruppen människor tog Guds ord till sig och det blev verksamt i deras liv. Gud kallar en grupp människor i den tid som vi lever i idag till att ha inställningen till honom: förvandla mig. Inställningen till Gud: jag ska gå och ta ditt ord till mig. Jag ska ta de sanningar som du låter lysa över världen till mig och låta det vara en del av mig, låta det vara verksamt i mitt liv. Det är den inställning Gud vill att vi ska ha. Inte den inställningen: jag sitter här och säger Gud, ge mig bara, ge mig allt det här. Det är fritt, det är en öppen bok. Vem som helst kan ta den och läsa den. Men vi behöver anstränga oss, vi behöver gå fram och studera Guds ord. låta det bli en del utav oss. Vad Gud kan göra är att visa oss saker. Gud kan visa oss hans sanningar, men det är helt och hållet upp till oss att ta det till oss och låta de sanningarna förvandla den vi är. Vi kan börja göra handlingar som blir till vanor, och upprepade vanor blir så småningom till en del av vår karaktär. Det är vår del. Gud kommer aldrig tvinga saker in i oss om vi inte vill att bli förvandlade. Gud kommer aldrig trycka in en bra karaktär, en förmåga att vara givmild och alla de här sakerna i oss om vi inte vill ha det. Gud respekterar vår fria vilja. Vi måste sträcka oss ut och ta till oss Guds ord. Innan vi avslutar så ska vi läsa ett sista exempel från Uppenbarelseboken kapitel 10. Uppenbarelseboken kapitel 10. Och härifrån så kommer vi lära oss det här. Att Gud vill att hans folk i sista tiden, hans folk i den tid vi lever i idag, ska ha inställningen att ta till sig Guds ord. Uppenbarelseboken kapitel 10. Vi ska börja läsa vers 1. Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 1. Här så ser Johannes en syn på ön Patmos. Och han ser in i framtiden och han ser i Uppenbarelseboken kapitel 10 tiden strax innan Jesu återkomst. Och låt oss läsa vad han ser. Kapitel 10, vers 1. Jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelar av eld. Vers 2. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra fot på jorden. Och han ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat så talade de sju åskorna med sina röster. En massa små detaljer som vi inte ska bry oss om. Men det vi ska bry oss om är det här. Johannes ser en syn från Gud. Han ser in i framtiden. Han ser en ängel, en budbärare från himlen som står där. Och i sin hand så har han en bok öppnad. En öppen bok. Den här bilden känner vi igen om vi studerar vår bibel ifrån Daniel, de sista kapitlerna i Daniel. Det finns en skillnad dock, det finns några fler skillnader, men en skillnad är den här. Att där så står ängeln i Daniel med en stängd bok. Vi läser i Daniel om en bokrulle som är sluten, som är förseglad. Men nu ser Johannes in i framtiden. Och han ser att den här bokrullen är öppnad. För att vara mer specifik, så i Daniel så förstår vi att den här bokrullen är just Daniels bok. Profetiorna i Daniels bok. Guds ord. Så vad vi ser i Uppenbarelseboken 10 är en tid i historien då Daniels bok är öppnad, kan förstås och läsas av människor. Låt oss se vad Gud säger åt sitt folk att göra. Låt oss läsa i vers 5. Vers 5. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evigheter och som har skapat himlen och allt som finns i den, jorden och vad som finns i den och havet och vad som finns i den. Och lyssna vad ängeln säger. Tiden, den är ute. Låter det här som en beskrivning av den sista tiden. Tiden är ute, säger ängeln. Hur många tycker att den här beskrivningen låter som tiden strax innan Jesu återkomst? Hur många tycker det? Ängeln säger tiden är ute. Och vi förstår om vi studerar vår bibel att det här tiden är ute när Jesus kommer tillbaka. Då börjar evigheten. Så vad vi ser är en ängel som står med en öppen bok, mer specifikt Daniels bok, Guds ord. Det här förstår vi också handlar om den sista tiden. Låt oss läsa vad Gud vill att hans folk ska göra i sista tiden. När vi fortsätter läsa den här profetian i Uppenbarelseboken 10 så börjar helt plötsligt Johannes som ser den här synen, han börjar representera Guds folk. Han är en profet, trogen Gud. Och helt plötsligt så blir han indragen i den här visionen och synen som han får. Och vi förstår att det är en symbol för ett folk som representerar himmelens Gud. Låt oss läsa det. Vers 7. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap som han har gett tjänarna och profeterna. Lyssna nu i vers 8 vad Gud säger åt Guds folk att göra under den här tiden. Vers 8. Och rösten som jag hade hört ifrån himmelen talade till mig igen och sa: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Hänger ni med på vad Gud säger till hans folk att göra i sista tiden? Gud säger: ta mitt ord till dig. Låt det bli verksamt i ditt liv. Mer specifikt, ta profetierna i Daniels bok till dig. Skjut inte bort det. Ta det till dig, låt Guds sanningar förvandla dig. Låt oss se vad Johannes gör. Hur många här inne tycker att det är klokt att gå och ta den här boken till sig om en röst ifrån himlen säger: ta den? Hur många tror att det är klokt att gå och ta den boken? Jag skulle också gjort det. Jag skulle också följt det rådet. Att vara villig att ta till sig Guds ord. Låt oss läsa vad Johannes gör. Vers 8 läser vi igen. Och rösten som jag hade hört ifrån himlen talade till mig igen och sa: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Och så läser vi vers 9. Jag gick då bort till ängeln och bad honom att ge mig den lilla boken. Hänger ni med på vad Johannes gör? Han hör rösten från himlen: gå och ta till dig Guds ord. Och vad han gör, han går dit och säger: du kan väl göra det. Ge mig. Ge mig. Istället för att han tar den. Istället för att ha inställningen till Gud: Gud, jag ska ta till mig ditt ord och låta det förvandla mig. Så tvekar han i sitt kall att ta emot profetierna och förstå dem. Ta emot Guds ord och låta det vara verksam i sitt liv. Han tvekar och säger: nej, men kan inte ge det till mig? Jag är inte någon sån som kan studera. Jag är inte någon sån som har den förmågan att förstå alla de här sakerna. Jag är inte rätt person som du har kallat. Låt oss se vad Gud säger. Tror ni att Gud ändrar sig? Vers 9. Jag gick då fram till ängeln och bad honom att ge mig den lilla boken. Han svarade mig: ta den och ät upp den. Ta den. Gud ändrar sig inte. Gud vill alltid att vi ska ha inställningen att ta Guds ord till oss. Inte bara det, vi läser här, han säger: ät upp den. Ät upp den. Det vill säga, låt det bli en del av dig. Låt det bli en del av den du är. Ta till dig Guds ord. Låt det förvandla dig. Låt det vara verksamt i ditt liv. Det här är den inställning Gud vill att vi ska ha. Det här är den inställning som Gud vill att hans folk ska ha i den sista tiden. Inte bara människor som säger: Gud, ge mig det, ge mig det, ge mig det. Som att Gud vore en jultomte som vi bara säger: jag vill ha klappar, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Ge mig det här. Utan att vara villig att låta Gud förvandla oss. Sträcka ut handen och ta den fria gåvan ifrån Gud. Frälsningen, omvändelsen. Följa de sanningar som Gud låter lysa över den här tiden som vi lever i. Innan vi avslutar så vill jag att vi ska lyssna till en sång. En sång som vi kanske har hört ibland. En av Andreas nya sånger som hon har skrivit. Jag vill att vi ska verkligen tänka på texten i sången. Verkligen tänka på budskapet och den inställning vi bör ha som Guds folk. Att låta Gud förvandla oss. Fundera under det att vi lyssnar till budskapet i sången. Finns det någonting i mitt liv som jag vet går i konflikt med Guds ord? Finns det någonting i mitt liv som jag vet att Gud måste ta bort ifrån mig? Finns det någonting som jag har lärt mig från Guds ord som jag vet att jag måste följa? Men jag har inställningen: Gud, jag vill vara en kristen. Jag vill ha evigt liv. Men jag är inte villig att låta dig förvandla mig. Låt budskapet i den här sången bli våran bön idag. Jag var förra sommaren i Rumänien och predikade ett antal gånger. Och till min glädje så fann jag att alltid när jag kom dit till kyrkan, när jag hade mina möten, så satt det en person, en äldre man, på på främsta raden med sin bibel öppen och ett stort leende. Alltid en person som kom fram till mig och tackade mig, Dan, prisa Gud. Han var alltid först fram till mig, Dan, välkommen till kyrkan. Fantastisk person. Lite senare så får jag lära mig att den här mannen lider av en fruktansvärd sjukdom som vi känner till, cancer. Inte många veckor kvar att leva, inte många månader kvar. Men det leende och den inställning och den attityd som den här personen hade gav mig en sån stor välsignelse att se Guds kraft. En människa som verkligen tar till sig Guds ord och lever efter det. Vi besökte honom strax innan vi åkte hem. Vi besökte honom och vi bad tillsammans med honom. Och han berättade sitt vittnesbörd för mig. Fick höra det att han tidigare i sitt liv inte alls har varit den person som han är idag. Vad då? Han berättade ett fantastiskt vittnesbörd om hur Gud har hjälpt honom utifrån de problem som han tidigare haft. Den mannen kunde titta på sitt liv och säga, jag är inte samma person som jag var för 10 år sedan. Jag är inte samma person som jag var för 5 år sedan, för ett halvår sedan, för en månad sedan. Den personen har förstått vad frälsningen innebär och vad det innebär att leva ett helgat liv. Han har förvandlats genom kraften ifrån Guds ord. Låtit Guds ord och Guds sanningar vara verksamma i hans liv. Han sa, jag önskar att jag fick 10 år till att leva. Men om det är min tid att dö, så är jag beredd. Han visste om att han har förvandlats. Han har blivit en ny människa, en ny skapelse. Hur många av oss idag kan kolla tillbaka på vårt liv och säga, var ärliga och säga, jag är inte samma person som jag var för 5 år sedan. Jag är inte samma person som jag var för ett halvår sedan. Hur länge sedan var det som du öppnade din bibel och du läste och du kände Guds andes närvaro och förstod att du har någonting som du måste förändra? Hur många här inne kan ärligt säga, jag har en erfarenhet utav att bli en ny skapelse, att förändras, att förvandlas? Hur många har inställningen Gud gör mig? Om det är din vilja idag att bestämma dig idag, från och med idag, kanske har jag haft det tidigare, men jag vill idag förnya det löftet och säga, Gud, jag vill komma inför dig med inställningen, förvandla mig hellre än bara ge mig. Om det är din vilja, varför räcker du inte upp din hand tillsammans med mig? Låt oss be tillsammans. Och vår himmelske far, vi tackar och vi prisar dig för att vi får se i den här världen människor som blir förvandlade utav ditt ord. Människor som finner en relation med Jesus Kristus och följer honom vart han än går. Herre, vi förstår att vi lever i en kritisk tid i slutet på den här världens historia. Och vi förstår att du kallar oss till att räcka ut vår hand och ta emot det ljus som du låter lysa över vår värld. Ta emot ditt ord, göra det till en del utav våra liv. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss med det som du kallar oss till. Vi vet att vi inte kan göra någonting själva, utan endast hålla fast vid dig och dina löften. Förlåt oss för de tillfällen då vi har kommit till dig och sagt, ge mig, utan att vara beredda på att låta dig förvandla oss. Vi ber om det här i din son Jesu Kristi namn. Amen.